Ja, det är inte var dag man får en applåd. Så här får man vara tacksam för. Jag blev lite förskräckt här, för jag tyckte att Roland sa att jag skulle hit den 26 april. Men du sa den 6 april, va?
Jag sa den 6 april till Visionskyrkan, inte 26.
Ja, jag är nämligen i Köpenhamn den 26 april. Så att jag fick lätt ångest här i bänken. Och sen var det skor mellan 40 och 45 som behövdes. Det var skönt, tänkte jag, för jag har nämligen storlek 46. Komma på. Så det är ingenting jag behöver liksom bekymra mig över då. Nu ska vi tala om profeter. Eller en profet, Amos. Och det är ett, kan man säga, ett väldigt bra val, därför att man brukar säga att Amos, han är kanske den tydligaste representanten av de gammaltestamentliga profeterna. Han är väldigt tydlig i sitt profetiska budskap. Men jag tänker säga några saker inledningsvis här som om just profeter och profetism, som är väldigt viktig. Vi tänker oss att en profet, det är alltså, om man ska definiera vad en profet är någon man eller kvinna som talar å Guds vägnar. Alltså profeten är Guds språkrör. Man eller kvinna, därför att det finns kvinnliga profeter också i Gamla testamentet. Och i Nya testamentet så står det talas om, till exempel, om jag nu kommer ihåg rätt, de här som hade, vars döttrar hade profetisk gåva och så vidare. Filippus, ja, som hade döttrar som hade en profetisk gåva. Man eller kvinna, ett Guds språkrör. Och det andra jag skulle vilja säga, det är att profeten talar primärt om nuet. Och det förvånar en del. Alltså, det vill säga, profeten har ett budskap åt Guds folk i nuet, som handlar om förändring, att man är inne på fel spår, att profeten vill leda liksom Guds folk på rätt väg igen. Alltså, profetens budskap, tonvikten ligger på nuet. Han eller hon har också ett framtidsbudskap. Men vi får alltså inte tänka oss att profetens budskap enbart handlar om framtiden. För då missar vi någonting väsentligt i det profetiska. Det profetiska handlar om nuet och framtiden. Det finns också ett framtidsbudskap. Det tredje jag skulle vilja säga om profeten, efter att ha definierat vad en profet är och vad profetens budskap generellt sett handlar om, det är att profetismen i det gamla Israel, i Gamla testamentet, de kom egentligen inte med någonting nytt. Och det är det som blir förvånande när jag säger det. Alltså, profeten och det profetiska budskapet, det var inget nytt som kom in i israeliternas tro. Det har nämligen funnits en sån uppfattning om att när profeterna kom, så kom de med någonting nytt som skulle ersätta det gamla. Ni vet, det här med offer och gudstjänster och så vidare. Och så kommer profeterna med någonting helt nytt och sätter fokus på etik och moral och det som inte har med ritualer och offer och sånt att göra med. Det tror jag inte alls. Jag tror att profeterna egentligen var reformatorer i en mening. De ville liksom återföra folket, gudsfolket, till den ursprungliga tron som hade gått förlorad. Israeliterna hade tappat det som Gud hade visat dem i samband med att han hade gett dem lagen och gudstjänsterna, offren, allt sammans. Profeterna ville liksom föra tillbaks folket så att de förstod den rätta innebörden i det här med offer och gudstjänster. Och vad är den rätta innebörden? Jo, den rätta innebörden är att genom gudstjänsten, offer, böner och så vidare, så skulle israeliternas liv förvandlas. Därför att det är ju livsstilen, den livsstil som kommer av att vi tror på Gud, det är det som profeterna visar på. Och det är inget nytt, utan det var så som Gud hade tänkt från början. Så profetens uppgift är liksom att föra folket tillbaks till ursprunget. Ungefär som Martin Luther när han kom på 1500-talet och reformerade den kristna tron. Vad han gjorde egentligen, det var ju att han liksom förde tron tillbaks så som den en gång var tänkt att vara. Det var profeternas uppgift. Och nu har jag sagt några inledande ord. Och nu ska vi se på Amos. Och kvällens rubrik, det är ju att leva rättvist. Vi skulle kunna också säga att det handlar om att leva i enlighet med Guds vilja. För det är det djupast sett det handlar om. Vad var problemet i det gamla Israel? Vad var problemet för israeliterna när de intog landet, Kanaans land, en gång? Vi kan ju läsa om det i Josua och Domarboken. Hur Herren ledde folket in i det utlovade landet. Ni vet, de hade ju varit slavar i Egypten. Och nu skulle de inta landet. De skulle gå från att ha levt i öknen i 40 år till att bosätta sig i Kanaans land. Problemet var att det fanns andra folk i Kanaans land. Där bodde kananéer. Ni hör ju själva på ordet. Kananéer bör ju bo i Kanaans land, eller hur? Ungefär som svenskar bor i Sverige. Kananéerna bodde i landet. Och när vi läser Josua och Domarboken så märker vi en sak direkt. Det är att Gud vill inte att israeliterna ska beblanda sig med kananéerna. Det kan vi ha vilka åsikter som helst om. Men det är en genomgående tanke att ha ingenting med kananéerna att göra. Och varför? Jo, därför att det fanns en risk att Israels tro påverkades av kananéernas tro. Och på sikt fanns ju risken då att israeliternas genuina tro, gudstro som de hade fått genom Mose i öknen, att den gudstron kommer att förändras över tid. Och risken finns till och med att den kommer att utplånas över tid. Det är det stora problemet i Gamla testamentet. Kanaans invånare, Israel och grannfolken. Varför var det så farligt för israeliterna att påverkas av kananéernas tro? Ja, då måste vi ägna några minuter och se vad det var som kananéerna egentligen trodde på och hur de levde och varför det var en sån potentiell risk för israeliterna. Om vi inte förstår det så kommer vi inte att förstå profeterna. Därför att profeterna, som jag sa, deras budskap, det var ju att försöka få israeliterna bort ifrån den här främmande påverkan så att de trodde på den genuina tro som Gud hade förmedlat till dem genom Mose i öknen. Kanaans invånare. Idag vet vi rätt mycket om vad de här kananéerna trodde på när israeliterna kom. Man kan säga att före 1925 så visste vi knappast någonting. Det enda vi visste, det var när vi läste i Gamla testamentet. Där läser vi om, ni vet, den här guden Baal till exempel. Som Herren varnar israeliterna. ni ska inte följa Baal. Och då förstår vi att Baal var en gud i den kananeiska religionen. De hade andra gudar också som skymtar förbi i Gamla testamentet. Men 1925 så var det en bonde i Syrien som var ute och plöjde sin åker. Och han plöjde ända tills att plogen körde fast rakt i någonting hårt. Och kan ni föreställa er att under åken låg en hel antik stad? En gammal kananeisk stad som hade gått under någon gång på 1500-talet före Kristus. Och arkeologerna började gräva ut den här staden. Den kallas Rashamra eller Ugarit. Och man kunde blottlägga liksom gator och hus och tempel och så vidare. Och så hittade man ett helt bibliotek med texter skrivna på lertavlor på ugaritiska. Och det kan jag inte läsa. Det är ett väldigt svårt språk. Det påminner om hebreiska, men det är ett ålderdomligt språk. Och plötsligt kunde man läsa om de här kananéernas tro och sedvänjer, men framförallt då vad de trodde på, vilka gudar. Och plötsligt dök de här gudarna upp som vi möter i Gamla testamentet, som israeliterna följde med jämna mellanrum. Det var sådana gudar som Baal, El, Astarte, Ashera och så vidare. De trodde på massa gudar, kananéerna. Bara här är ett problem, eller hur? Eftersom israeliterna trodde på en gud, så trodde kananéerna på många gudar. Bara här är ett stort problem. Men vad gick den här religionen ut på? Varför var den så farlig? Jo, lägg märke till vad det står i femte Moseboken. Det sjätte kapitlet. Innan israeliterna ska inta landet. När Herren din Gud för dig in i det land han ger dig enligt sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Ska du akta dig för att glömma Herren. Han som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Herren din Gud ska du frukta. Honom ska du tjäna. Och vid hans namn ska du svära. Ni ska inte följa andra gudar. Ingen av dem som era grannfolk yrkar. Här har vi varningen. Hur skulle det gå? Och vad var det för gudar? Grannfolkens gudar, Kanans religion. Nu ska det inte bli någon lektion i religionshistoria här ikväll. Så ni kan koppla av. Det tar bara några minuter det här. Vi kommer till Amos så småningom. De trodde på en gud som heter El. El, det är också det hebreiska namnet för Gud. Men deras gud ska inte förväxlas med Bibelns gud. El, han är visserligen i den kananeiska tron den högste guden, han som har skapat världen. Men han är, som jag brukar säga, en passiv gud. Man uppfattar Gud i den kananeiska religionen som att han har skapat världen och sen har han dragit sig tillbaka och gör ingenting mer. Desto viktigare är Baal. Det är ett ord som betyder herre på ugaritiska. Baal, han är åskan och regnets gud. Han är en väder- och fruktbarhetsgud. Man hittade en berättelse om Baal, ugarit. Och den berättelsen gick ut på att Baal varje år utkämpar en våldsam kamp mot Jam och Mott. Jam, det betyder havet. Mott betyder döden. Och varje år så bekämpar Mott och Jam Baal, som manifesterar sin makt i åskan och regnet. En kamp som slutar till Baals nackdel. Han dör och far ner i underjorden. Det här är ju en myt, va? Och efter att ha varit i underjorden ett tag, så står det att en av gudinnorna letade upp honom där nere i mörkret, hade sexuellt umgänge med honom, förde honom tillbaks igen upp ur underjorden, och så besegrade han Mot och Jam, havet och döden, och sen började om igen. Det där tror man speglar egentligen växtlighetens cykel. Ni vet, varje år så dör naturen för att så småningom återvända och ge nytt liv igen. En slags växtcykeltanke kring det här med Baal och gudarna. Och det var så här att den här religionen, det var en fruktbarhetsreligion. Att dyrka gudarna gick bara ut på en sak, och det var att få växtligheten att fungera på jorden. Man bad till gudarna, Baal och de andra, för att de skulle se till att det växte på åkrarna och landet blomstrade. Och det fanns andra sådana här fruktbarhetsgudar som Ashera, Anat, Astarte, kvinnliga fruktbarhetsgudinnor. Och man kan säga att allting gick ut på att gudarna med Baal i spetsen vakar över naturens lagar. Och allting gick ut på att tillfredsställa Baal och gudarna så att det leder till växtlighet, lycka och välstånd för landet. Kan ni tänka er israeliterna som har levt som nomader i öknen? De har sysslat med boskap primärt. De har dragit omkring ungefär som de här beduinerna gör i Mellanöstern idag. Från källa till källa och oas till oas. Och plötsligt ska de nu inta landet och bli bofasta och börja odla upp mark. Det är inte konstigt att de sneglade åt kananéerna och deras gudar. Fungerar det för dem, kanske det fungerar för oss. Och risken var att de lämnade nu sin genuina gudstro. Offer fanns det bland de kananeiska religionerna. Offer, tanken med offret, det var att genom att döda någonting så skapar man nytt liv. Man ägnade sig åt människooffer bland kananéerna. Till och med barnoffer. Därför att man tänkte sig att barnet har sån potential, livskraft. Så dödar man ett barn så genererar det extra mycket liv. Sexuella riter. I den sexuella föreningen uppstår liv. Och det fanns tempelprostitution. Man skulle kunna säga att man gick efter devisen ju mer sex, ju mer liv. Och man tror alltså att de barn som blev till i de här tempelritualerna också offrades på offeraltaret. Ni hör själva, det är en oerhört grym, närmast hänsynslös religion. Gudarna. Ja, gudarna bryr sig inte om hur människorna lever. Och här har vi den största skillnaden mellan israeliternas tro. Därför att Gud i Gamla testamentet, när han ger israeliterna lagen, uppenbara sin vilja, så är respekt för livet ett av det allra mest centrala i Toran, lagen. Här blir ju livet kränkt helt enkelt. Om israeliterna överger den respekten för livet och börjar offra människor. Och det gäller ju också när det gäller sexualiteten, är ju också enligt Gamla testamentet någonting som Gud har skapat, men som har tydliga ramar också. Det är ju någonting för övrigt som håller på att brytas ner och förstöras totalt i vår tid. Gudarna bryr sig inte om hur människorna lever. Och just här är det den stora liksom skillnaden. Att Israels Gud är en Gud som vill ge oss ett nytt sätt att leva. Israels Gud, den gammaltestamentliga guden, ja, Bibelns Gud, handlar om att leva rätt. Det är det primära. I den kananeiska religionen handlade det om att offra så mycket som möjligt, ägna sig så mycket som möjligt av religiösa riter. Men gudarna bryr sig inte om hur man lever. Det är som att gudarna bara äter offer, tillfredsställs med hjälp av gudstjänsthandlingar så mycket som möjligt. Men hur folket lever har ingen som helst betydelse. Och nu ser vi vilken skillnad det här är mellan Israels tro och kananeisk tro. Man menar att det skedde en religionsförändring i Israel i två steg. Steg ett efter intåget i Josua-boken, domarboken. Grannfolkens gudar, särskilt Baal, och Israels gud dyrkas sida vid sida. Ni vet, israeliterna tänkte så här att ja, vi har vår unika tro på Gud. Han har uppenbarat sin vilja i de 10 budorden och alltihop det där. Vi vet det. Men vi kan väl liksom kompromissa lite grann och ägna bara lite offer vid sidan om liksom. För det kan ju inte skada. Och så tänker man sig att det sker liksom en slags dubbelhet. Det sker en slags dubbel religionsutövning bland israeliterna. Men det som var allra allvarligast, det var steg två. Det var under monarkin, längre fram. För då börjar man nämligen be till Israels gud som man bad till kananéernas gud. Och på vilket sätt då? Jo, de här religiösa handlingarna får plötsligt ett egenvärde. Och man anordnar offer och gudstjänster och böner och allt möjligt åt Gud. Men man tror inte längre att Gud bryr sig om hur man lever. Och det är ju ett kananeiskt sätt att tillbe Gud. När Amos så småningom kommer in i bilden, som vi ska se här, så riktar han sig till ett folk som är oerhört religiösa. De har den ena gudstjänsten efter den andra. Och de har sångarrangemang. De offrar. De ber. Och så vidare och så vidare. Det är en väldigt religiös aktivitet. Men hela den här religiösa aktiviteten, om vi ska tro Amos, den har inte påverkat deras livsstil ett dugg. Samtidigt, ursäkta, nu tar jag ett nutidsbegrepp. Samtidigt som de går regelbundet till kyrkan så kan de fuska med vågen på måndag. De kan sälja den fattige för ett par skor. Och de har nätt igen hunnit sluta den sista lovsången. Amos säger att ni sitter och tänker ut på sabbaten. Ni sitter under sabbaten och tänker ut vad ni ska göra för affärer på måndag. Hur ni ska fuska med vågen. Fuska med vågen. Vet ni att arkeologerna har funnit från den här tiden, det är fullständigt häpnadsväckande, men det är sant, ni måste tro på mig. Ja, ni behöver inte förstått, men det är sant. Jag läste en artikel. De har hittat alltså ett sånt här viktsätt som användes vid handeln som inte stämmer. Så att Amos ord är liksom på pricken egentligen. De hade alltså tillverkat liksom falska vikter för att kunna tjäna lite mer pengar. Och det där säger Amos rent ut. Ni som är så himla religiösa, hur kan ni göra så här? Det är någonting som inte stämmer. Er tro har inga konsekvenser längre i livet. Religionen har fått ett egenvärde. Bönen har fått ett egenvärde. Och då är det inte mycket att hänga i granen. Jag har ju pekat på massa saker som är väldigt otrevliga för dem. Det var inte bara det att de sålde den fattige för skor. Ni bryr er inte om de som är fattiga. Det var väldiga sociala skillnader. Men de sociala skillnaderna, ska vi inte tro, hade politiska orsaker. Det är nämligen så, man har ju använt Amos bok som någon slags politisk text. Ja. att Amos skulle vara någon slags politisk agitator som kämpade mot orättvisorna i samhället. Absolut inte, han var profet. Han kämpade mot en tro som inte hade några konsekvenser i livet. Det var det han kämpade mot. Vissa människor hade ingenstans att bo, säger han, medan det fanns dem i lovsångsskaran som bodde i hus av elfenben och huggen sten. De sträckte ut sig på divaner, säger han, på ett ställe. Och på ett ställe så säger han så här att och nu kommer jag på det. Ni sitter på elfenbenssoffor. Det där skrev jag en gång. Jag skrev en bok för många år sedan om Amos. Och då skrev jag så här att de sträckte ut sig på sina IKEA-soffor. Nu är det rätt billigt egentligen på IKEA. Men jag tyckte det var fyndigt. Då skrev en recensent så här. Ni vet, det finns en del recensenter, särskilt teologer, som saknar humor helt. Han skrev så här att jag ägnar mig åt anakronismer. Därför att jag borde veta att IKEA fanns inte på 700-talet före Kristus. Och då tänkte jag ger upp. Han har inte förstått att jag skojade lite grann. Jag menar, visserligen är ju Kamprad gammal, alltså, men det finns ju gränser, så att säga. Ja, Amos är skoningslös. I det fjärde kapitlet så säger han så här: lyssna ni nu, ni Barsans kor, säger han. Ni Barsans kor. Ja, vi måste ju läsa det. Vad som står i det fjärde kapitlet. Lyssna ni, Barsans kor. Barsans kor. Ja, Barsan, det var ett område uppe i Galileen där de hade, det var väldigt, väldigt saftigt gräs. Och där betade kossor och de blev så stora och så feta. Så de var nästan som sån här Belgian Blue, du vet. De bara vältrar sig fram. Lyssna ni, nu ni Barsans kossor. Vilka är de? Ni som bor på Samaria berg. Ni kvinnor som förtrycker de svaga. Alltså, jag menar, han gjorde sig inte populär precis, Amos. Ni kvinnor som förtrycker de svaga och plågar de fattiga. Medan ni säger till era män: hämta hit något att dricka. Jag ser, den här scenen tycker jag är så fascinerande. De ligger där liksom och skriker åt sina män. De vill bli upppassade. Och de är så feta så de kan inte röra på sig ens. Alltså, man kan ju säga så att Amos, han är inte diskret precis. Och jag förstår om han inte fick några förnyade kallelser och så. Det var en gång och aldrig mer. Och Gud nådde den som föreslog att man skulle kalla Amos igen till nästa års konferens. Det var inte särskilt populärt. Jag tror att det blev dödstyst i styrelsen inför ett sådant förslag. Herren har svurit vid sin helighet. Herren har svurit vid sin helighet. Det ska komma en dag då man ska driva iväg er med oxpikar. Ni vet vad en oxpika är, ja. Som man drev oxarna fram. Jag vet inte exakt hur den såg ut, men det var en järnstav av något slag.
Han var fortfarande i Indien.
Indien, ja, just det. Här har vi Indien-expert här. Man ska driva iväg er med oxpikar och med juster, de som blir kvar. Varenda en ska drivas ut och närmast rämna i muren och jagas bort mot Hermon. Hermon låg längst upp i norr. Det var nämligen där som vägen bort mot Mesopotamien gick. Och vad Amos säger, det är att det här folket, De har gått så långt i sitt avfall att det finns ingen återvändo. Herren ska sända ett folk som ska krossa dem i domen. Och det är det assyriska folket. De ska komma från norr och de ska ta med sig befolkningen på väg bort norrut. Längs Hermon och karavanvägen bort till Assyrien. Domen är oundviklig. Det där ljustret som står där, det borde jag ju veta eftersom jag kommer från västkusten. Eller hur? Ett ljuster. Det är ju en sån här krok som man, vi sa för på Hälsö, stångar ål med. Den ligger nere i leran så där. Det är förbjudet att göra det. Man ljustrade ål, står det. I den förra översättningen så stod det att Herren ska hämta upp, eller ni ska hämtas upp med metkrokar, står det. Och läser man bibelkommentarer så är de lite osäkra på hur man ska översätta det här ordet. Ja, det är någon form av fiskredskap, helt enkelt. Men vi vet från assyriska reliefer hur fruktansvärt grymma det assyriska folket var. De ägnade sig åt närmast extrem tortyr. Det finns en bild som visar hur man hängde upp krigsfångarna och skar huden av dem med rakblad. Och på en bild kan man se just det där med fiskkrokarna, hur de hakade fast krigsfångarna med en krok i underläppen och drog dem med rep bort mot Assyrien. Amos, han är skoningslös. Snart så är domens dag inne och då ska ni hämtas upp med ljuster eller metkrokar och ni ska dra bort mot Hermon. Det är bara en tidsfråga innan ni får liksom kliva upp från era soffor där ni ligger och skrålar. Domens dag kommer. Ja, alltså Amos är en domsprofet. Jag hoppas jag ni har förstått vid det här laget. Och han är fullständigt skoningslös. Men som vi ska se, det finns en strimma av hopp också i den här boken. Profeternas budskap generellt är: Israel måste vända tillbaka till förbundet med Gud. Låta budorden skapa ett förvandlat liv och ett rättfärdigt gudsfolk. Det är det som är liksom centrum i israeliternas tro. Och det är det som riskeras att liksom gå förlorat nu. Amos dystra budskap. Se, jag prövar mitt folk Israel med ett lod. Jag kan inte längre skona det. Nordriket Israel ska gå under. Assyrierna kommer att inta landet. Det är inte så svårt att tolka Amos bok. Han är övertydlig. Till skillnad från många andra profeter, håller jag på att säga. Men det finns ju en del profettexter som är svåra. Amos är inte svår. Nordriket Israel och sydriket Israel. 930-722. Ni vet att den bibliska historien berättar ju om Davids kungarike, det enade Israel som uppstår på 1000-talet. Och hur hans son Salomo bygger ett tempel åt Herren. Hur Jerusalem blomstrar och det är liksom lite på topp här på 1000-talet ungefär. Men så när Salomo dör. När Salomo dör 931-30. Ja, då blir det inbördeskrig. Då har det i och för sig liksom på något sätt legat liksom i luften att det fanns spänningar och så splittras det här enade riket i två delar. Och vi får ett nordrike som kallas Israel och ett sydrike som kallas Juda. 722 går nordriket under. Och det är den undergången som Amos förkunnar. Amos är tillsammans med Hosea de två profeterna som förkunnar i nordriket. Alla andra profeter höll till i sydriket. Ja, Möjligtvis med undantag då av Nahum och Jona, men de är svårplacerade. Hosea och Amos, de dundrar på i Nordriket. Och vi vet ju inte riktigt vem Amos var. Han kom från Sydriket från början, säger han. Vi kan läsa om det i det sjunde kapitlet. Han säger själv att han är en fåraherde. Han blir kritiserad i Nordriket. De säger nämligen så här att du är ingen riktig profet. Liksom, de gillar ju inte Amos, va? Och då sa de att du är inte ordinerad. Ja, eller ja, förlåt, det sa de inte, men indirekt, va? Du är ingen riktig pastor. Du är ingen riktig profet. Och då säger han så här: jag tillhör inte det skrået, säger han. Men Herren tog mig från jorden. Han var alltså en person som odlade sån här fikon förmodligen och höll på med lite fårskötsel och så vidare. Och det är mycket möjligt, eftersom han var från Sydriket, att han reste i Nordriket, kanske för att sälja sina produkter. Och när han är i Nordriket så ser han förfallet. Han ser hur långt de har sjunkit. Och när han ser hur långt bort från Gud de har kommit, ja, då föds det profetiska budskapet i honom. Ni vet, profeterna fick ju sitt budskap på två sätt. Antingen genom direkt uppenbarelse från Gud, men också genom att de analyserade det de såg. Och då växte det profetiska budskapet fram hos dem. Gud kan också använda sitt sätt att uppenbara sin vilja på det sättet. Och jag tror att det var så Amos fick sitt budskap. Det växte fram när han såg orättvisan i Nordriket. Nordrikets sista dagar, vi kan ta det väldigt snabbt. 722, det är som 5-6 kungar som passerar revy. Och Amos, han är verksam under den här kungen, Jerobeam den andre. Han tyckte inte om Amos. I det sjunde kapitlet, vi kan faktiskt kasta oss in i det sjunde kapitlet först innan vi ska se på Amos budskap. Där står det nämligen i den tionde versen följande. Det var så att man hade bildat två gudstjänstplatser i Nordriket. Den ena platsen hette Betel. Jag ber om ursäkt att den hette Betel. Och det betyder ju Guds hus, det vet ni, här i Skillingaryd. Eller är det Betel här? Nej, det är Vaggeryd, ja, just det. Men ni är inte här ikväll, nej. Jag ser. Betel och Gilgal heter de här orterna, de här ställena. Och det var det man ägnade sig åt, sina gudstjänster då, som hade blivit så förvrängda. Och så går Amos ner här till Betel och Gilgal. Och så levererar han så som en oanmäld talare sitt budskap till den här religiösa församlingen som samlas i Gilgal och Betel. Och ni kan ju bara förstå hur kraftfulla reaktionerna var. Den ledande prästen Amasa, han samlade förmodligen de andra prästerna. Vad ska vi göra med Amos? Vad ska vi göra med Amos? Han finns ju inte ens med på talarlistan. Och här står han bara och pratar rakt ut. Och folk blir störda i sitt offrande och i sina böner och sångarrangemangen och alltihop det där. Lyssna här. Amasa, överste prästen i Betel, sände bud till kung Jerobeam av Israel. Amos uppviglar folket mot dig. Riket tål inte hans profeterande. Han säger, Jerobeam ska dö för svärd. Israel ska föras bort från sitt land. Till Amos sa Amasa, gå din väg, siare, försvinn till Juda. Där kan du tjäna ditt bröd och vara profet. Alltså, vad han säger det, åk hem. Jag menar, han var ju utlänning också. Vad hade han här att göra? Han kan väl åka hem till Juda och profetera där. Vi orkar inte med Amos. Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet. Till detta är konungens tempel en rikshelgedom. Amos svarade Amasja: jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået. Jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min jord och sa till mig: träd fram som profet inför mitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord. Du säger alltså: profetera inte mot Israel. Predika inte mot Isaks ett. Därför säger Herren. Och jag tror att detta var det sista Amos sa. Sen blir han utkörd. Jag är ganska säker på det. Din hustru ska bli en hora i staden. Dina söner och döttrar ska falla för svärd. Din mark ska mätas upp och styckas. Själv ska du dö på oren mark. Och Israel ska föras bort från sitt land. Amen. Jag menar, ni hör ju själva. Han är tydlig, Amos. Han är järv. Han sa ju detta med risk för sitt eget liv. Många tror att detta var det sista han sa, bokstavligen. Det mest troliga det är att man liksom förde honom diskret till gränsen och över gränsen. Och han fick inreseförbud för alltid. Det är det troligaste. Det värsta scenariot, det var att han blev dödad helt enkelt för att han hade sagt det här. Men han var tydlig. Och ingen skulle i efterhand kunna säga att vi visste ingenting. Det är också profeternas öde att säga sanningen. Och säga sanningen utan omsvep. Jag brukar säga så här, att en profet i ett svenskt riksdagsparti är katastrof. För att nu vet jag att det finns politiker där som var försiktiga här, men en profet skulle vara väldigt besvärlig att handskas med, för att han skulle aldrig följa partiprogrammet. Om det var så att han eller hon upplevde att det här stämmer inte med Guds vilja. Så att jag varnar alla som tänker sig en profet i partiledningen eller så. Amos håller en predikan i tre punkter. Vad är klockan förresten?
Fyra minuter kvar.
Han håller en predikan i tre punkter. Boken är upplagd på det sättet. Att det är tre stora predikningar. Den första predikan handlar om de hedniska grannländerna, att de ska dömas. Det är inte så att Gud enbart dömer Israel. Det är inte så att Gud enbart dömer Juda. Utan Gud, han är hela världens domare. Alla människor har ett förhållningssätt till Gud och Guds lag. Det finns en universell lag. Paulus säger att vi har lagen inskriven i våra samveten. Varje människa har en slags grundläggande etisk kod som vi ska stå till svars inför en gång. Det är förklaringen till att Gud kan döma de hedniska grannländerna. Och vi ska alldeles strax se på vad han säger om de här hedniska grannländerna. Det är väldigt intressant. Och jag tänkte att reaktionen här i Israel när de hörde att fenicierna ska dömas, filisterna ska dömas, ammoniterna ska dömas. Ja, jag tror att de tänkte så här, att äntligen, det har vi väntat på. Därför att det är ju så vi reagerar inför de där hemska som finns utanför gränserna. Och sen kommer ju Amos liksom och med sitt andra budskap, det är när han riktar sig till sydriket Juda. De ska också dömas. Jag kan tänka mig att israeliterna här i norr tänkte liksom att ja, det var konstigt, men kanske inte så konstigt. För det fanns ju en rivalitet mellan Juda och Israel. De trodde visserligen på samma Gud, men de tror ju inte riktigt som vi. Oväntat men glädjande. Därför att det fanns en spänning mellan sydriket Juda och nordriket Israel. Men det här är ju bara upptakten. till Amos huvudpredikan, som börjar alltså i 2:6 och håller på i resten av boken, nämligen att Nordriket Israel ska dömas. Och det hade inte föresvävat dem att Gud skulle döma dem. De som hade gjort så många offer, de som hade offrat, de som hade bett, de som hade sjungit och de som hade, ja, alla gudstjänster och så. De förde ju statistik på hur många gudstjänster de genomförde. Om inte Gud var nöjd med det, va, så är han aldrig nöjd. Och så säger Amos att det där kan ni glömma. Det går inte att köpslå med Gud med hjälp av gudstjänster och bönetimmar och bibelläsning eller vad det är. Om det inte har någon konsekvens i era liv så är det totalt meningslöst. Det är bortkastad tid, helt enkelt. Ja, Amos förkunnar villoläror och måste stoppas. Det är konsekvensen. Och nu så tar vi rast och sen så ska vi se på en del väldigt spännande texter här i Amos.